God valfri dag och välkommen till slashat.se, din machete i teknikdjungeln med mig Jesper Söderlund och min gode vän Tommy Podsemski. Denna mars 12 kan det vara, va?
Utmärkt. Ja, alltså den 12 mars 2013. Så man tror att det är 2012 i mars. Det vore
ja, just det. Rätt ska vara rätt. Och 2008, höll jag på att säga, 208 är avsnittsnumret. Denna gång, det börjar närma sig fyraårsshowen. Slår det mig lite förskräckt nu, Tommy. Något vi kanske borde styra upp förr eller senare. Mm. Men ett program i taget. Och vi har ju en hel del tekniknyheter från den gångna veckan att rapportera denna gången. Vill du redan nu kanske tease om något kul du vill prata om idag?
Ja, alltså idag blir det mycket gaming från min sida. Så till den milda gör att jag strök ett gamingämne här mot slutet. Och sen så ska vi prata lite om att Facebook har remöblerat om lite. Och så har jag såklart lite siffror runt omkring kring Android. Mer om det sen och senare då naturligtvis. Jesper, vad har du på din lilla repertoar?
Ja, vi ska kika lite på att YouTube kanske fått för sig att göra någonting av all den här musiken som folk laddar upp. Och så ska vi se hur Assassin's Creed hamnade bakom en nyhetsankare i Danmark. Och kika lite varför Firefox inte vill göra någon iOS-version av sin webbläsare. Och så har vi fått ett nytt larmnummer också.
Mm-mm. Det är bra att vi har så här lite samhällsinformation ibland så vi gör oss liksom viktiga. Att folk tänker att jag måste nog lyssna ändå för de kan ju komma med så här samhällsviktigt. Som till exempel larmnumret. Mycket bra, Jesper.
Det är det enda sättet för oss också att få del av radiotjänstpengar.
Det borde man ju kanske egentligen... Nej, det borde man inte få egentligen. Det funkar ju inte så tyvärr. Dumt det.
Vi kan ju prova att skicka en faktura. Semibluff sådär. Vi får se.
Ja, det känns relaterat liksom på något vänster. Nej, det får vi inte göra. Hur har din vecka varit förresten? Vi sa lite här i försnacket att det var lite skralt med ämnen. Inte för att nedvärdera vår egen show här, men det har inte varit någon sådär kioskvältarvecka direkt, va?
Nej, det har det inte varit. Men det har varit mycket stora teknikmässor och det har varit Mobile World Congress och lite sådana grejer. Så att det är väl kanske ett litet vakuum här nu, någonstans mitt emellan vinter och vår. Så får vi väl hoppas att, ja men man vet aldrig, nästa vecka kan det explodera. Och sen måste jag säga att jag har varit på lite semester också, så jag har inte haft fingret direkt på teknikpulsen. Så jag har fått liksom dyka in vid tillfälle och se vad som finns och prata om. Så, men ja, nej, kanske inte de starkaste av teknikveckor.
Nej, och du har åkt skidor kan vi nämna också, om man vet lite privat om det, att du var ute och skidat. Det är roligt.
Ja, jag har ju provkört Branäs åt när du och jag, tillsammans med vår gode vän Magnus och Johan, ska provköra om en vecka, två veckor, en och en halv.
Mm. Det blir roligt. Det blir trevligt. Så ni som följer oss även via Twitter och andra sociala medier så såklart då kan ni ju även hänga med oss virtuellt då upp och åka skidor om en vecka, ungefär en och en halv vecka. Mer om det någon annan då, helt enkelt. För nu blir det show. Nu får vi köra, Jesper. Alltså, vi var ju så snabba idag, då ska vi inte hålla på och dumpa och dumma oss och liksom vänta nu helt plötsligt.
Tycker jag inte. Och då är det väl lika bra att du går på förra veckans poll.
Det gör det. Förra veckans poll löd som följer. Time Warner säger att det inte kommer finnas något konsumentbehov för gigabitnät. Har de rätt? Och det här var en lurig fråga kommer jag på. För det blir väl en dubbel negation här, va? Säger att de inte kommer, att det inte finns. Har de rätt?
Du... Har frågan varit för svår för dig i år eller idag, den här veckan?
Ja, det har varit lurigt. Jag satt där och svettades ett bra tag nu under förmiddagen här. Det naturliga svaret blir omvänt. Att de har ju absolut inte rätt, eller hur?
Ja, men har de rätt i sitt påstående att det inte kommer finnas något konsumentbehov för gigabitnät? Det är ju så formuleringen blir.
Ja, och det funkar. Det är bara att när jag läste den efteråt så insåg jag att vänta nu här finns det möjlighet. För jag var nära på att klicka på fel ruta nämligen. För att det är ju så att alltså det är en övervägande majoritet som tycker att de absolut inte har rätt. Naturligtvis på 86%.
Kanske vi ska braska in här att det eventuellt är precis tvärtom.
Ja, det kan ju vara så. Eller så kan det vara så att de 14% kanske har tryckt fel då och missförstått frågeställningen. Eller man kan inte missförstå frågan, bara man läser vad det står. Men jag har ju tenderat att läsa halva meningar. Jag läser första tre orden och några ord i mitten och sen på slutet där. Och så vet jag ungefär vad meningen handlar om. Nej. Så funkar ju inte riktigt verkligheten. Men därför gör jag fel ibland. Men så är det, Jesper. Jag har någon form av medveten dyslexi, tror jag.
Du läser bara... Du skumläser mellan raderna.
Ja,
och då får man inte alltid upp alla...
Men gör du inte också det? Att, alltså, får du en mening framför dig? Läser du den ordagrant? Eller bara tar du några nyckelord? Och sen bara skapar en uppfattning om meningen?
Jag vill ju tro det, men... Det slutar bara med att jag kommer till slutet av stycket och insett att jag inte ens letat nyckelord. Utan det är bara börja om från början.
Fan,
i böcker kan jag bli så. Jag kan läsa en sida hur många gånger som helst. Det är något som låter någonstans långt bort. Man förstår ingenting och så helt plötsligt. Ögonen fortsätter men hjärnan har liksom kopplat bort den buren.
Mm.
Ja, det händer nog fler än oss.
Ja, jag tror det. Och det intressant är det du sa med böcker där. Alltså att, alltså det är nästan stressande för min hjärna att lägga mig och läsa en bok. För jag måste liksom lugna ner mig hela tiden när jag läser. För att verkligen förstå sammanhanget i boken. Och speciellt om man läser lite lurigare engelska eller svårare böcker och sånt där. Då är det väldigt mycket så här, det här blir trött, vilket kanske är bra. Kan man somna.
Du behöver en isotank, en ögonbindel och så en ljudbok. Så inget annat finns mer än du och valfri bok om virus eller malware eller vad det nu är du lyssnar på.
Så är det. Jag ska ju nämligen bila i 4 timmar själv här i veckan. Så jag sparar alla mina podcasts. Det är inte lätt du.
Hela veckan. Ska du bila massa?
Ja men, ska jag på Stockholm.
Vi har fruktansvärt långt fallit långt ifrån förra veckans boll här känner jag nu.
Så är det.
Drog vi några slutsatser på...
Har vi börjat, fråga chatten. Ja, har vi gjort.
Den tiden vi känner i början har vi sedan länge förlorat.
Så är det. Nej, som sagt var, alltså, övervägande majoritet, 86%, tycker att, det är absolut inte, att de absolut inte har rätt. Medans 14% tycker att de har rätt då. 194 respektive 31 röster. Veckans poll, Jesper, den är betydligt enklare, va?
Eventuellt.
Eventuellt.
Använder du Skype för röstsamtal? Och där får ni hade kunnat få ja och nej. Men vi vill ändå ha någon sorts mittemellan ground här. Så att ni har alternativen ja, jämt. Och alternativ 2, det har väl hänt. Och alternativ 3, never!
Never, never, never. Det är inte mycket att säga där egentligen, va?
Kottkrig undrar, vad innebär röstsamtal? Och det är helt enkelt att använda Skype och sen på något sätt pratar in i någonting utan att skriva på någonting. Man använder munnen för att kommunicera.
Helt korrekt. Och, ja. Man får lägga lite vad man vill i det kan jag tycka också.
Det är en bred fråga.
Så ska det vara. Nu det smällde mina öron här lite läskigt med mina hörlurar. Jag hoppas det går bra. Och mina öron mår bra framförallt.
Nu är de på video på Skype här. Ja, alltså, låt gå. Jag ska komplettera frågan, Tommy. Med röst- och videosamtal. Jag försöker komma ifrån IM-andet chattandet med fingrarna här. Jag lovar att uppdatera det och lovar bättring till nästa veckas poll.
Utmärkt. Och då tycker jag vi går på veckans ämne, va?
Du kan väl börja så fixar jag pollen.
Ja, polla på du. Så ska vi prata då om SimCity naturligtvis. Det var ju nämligen en... Ja, alltså, vi har ju faktiskt en länk till Aftonbladet den här veckan. För Aftonbladet skriver att lanseringen var en smärre katastrof just runt omkring SimCity. Anledningen var helt enkelt det att de använde samma typ av DRM-skydd som Blizzard använder i Diablo 3. Det vill säga att de kräver internetanslutning för att du ska kunna spela även om du spelar själv. Sen har det ju diskuterats fram och tillbaka. Även Johan a.k.a. Kottkrig här i chatten har nämnt det att SimCity, vad det nu heter, bara SimCity tror jag, är faktiskt ett multiplayer-spel på ett sätt. Just det att man kan väl på något sätt kombinera eller alternera sin värld med resten av SimCity-universumet då. På något sätt. Men problemet är väl kanske då att ett exempel är att på Metacritic så... Är det minst sagt svala recensioner? Spelet har just nu 1,5 av 10 där de då syndikerar massa olika användarrecensioner. Och det är ju inte bra för varken Maxim heter de va? Maxis.
Ja, de heter det i alla fall.
Ja, Maxis heter de fortfarande och Electronic Arts då, som står bakom detta. Och det... Vad som huvudsakligen då det är väl att Electronic Arts och Maxis har underdimensionerat kanske intresset för spelet så att det har varit väldigt svårt att kunna logga in i spelet. Det har tagit liksom 30 minuter till ja, oändligheten egentligen för att kunna komma in i spelet. Och det är väl en sak, jag menar, det kan man leva med, för det är ju någonting som du som ett övergående problem, det kommer att ebba ut de här problemen. Dels med att de lägger till prestanda, men även då att alla hamrar inte samma maskin liksom. Alla ska inte in på releasedagen. Vad som är ett större problem, som jag har förstått det, jag har inte spelat det själv, ska nämna också, det är just det att spelet kan hänga sig. Alltså du kan tappa nätverksanslutningen till servern och då tappar du det du har gjort i spelet. Det finns alltså ingen lokal sparmöjlighet, som jag har förstått det. Till exempel Emil från Sweetlockers råkade ut för det, att en timmes byggande var borta för att han blev frånkopplad från servern. Och det är ju ett problem som absolut inte är okej, kan jag tycka. Ska vi se här. Ja, och så, ja. Och det har samlats in underskrifter, till exempel har fått in 47 577 underskrifter där en Ryan Lashley har en namninsamling då som kräver att EA ska slopa sitt krav på ständig uppkoppling när du ska spela SimCity. Och ja, alltså vi pratade om det här, Jesper, när Diablo 3 släpptes, och jag tyckte att det var väl ändå ganska okej med Diablo 3, att det var, krävde inte ett anslutning. Vad tycker du när vi pratar om SimCity liksom? Har du hunnit läsa in på detta någonting trots din semester där?
Ja, nej, jag har inte läst så mycket, men jag har ju skummat igenom precis så som du och jag läser saker. Och jag har ju noterat att det har varit problem med den här releasen. En fråga till dig, det här Diablo-spelet, löste de det på något alternativt sätt eller ebbade bara kritiken ut allt eftersom servrarna lyckades hänga med?
Ja, precis som jag nämnde där under ämnet där, det blir ju så att de här problemen kommer försvinna med tid, och nu ringer köer alls in på Diablo och det alltid funkar jättebra. Och
absolut, men jag menar just det att här har de samlat ihop en hemsk massa tusen namnunderskrifter för att det här ska ändras. Det bör ju ha varit samma i Diablo-svängen.
Ja, fast det vet jag inte. Jag har inget bra svar på den frågan. Men
Diablo är fortfarande på samma sätt som när det lanserades. De har inte ändrat något.
Korrekt. Det är fortfarande att du måste logga in. Och det samma också där, så Blizzard gör ju det just för att det går ju inte att cracka en sån här lösning. Det finns ju i det närmaste det finns ju inget crack i World of Warcraft till exempel. Visst, du kan emulera en server och spela med dig själv och två kompisar tills någon råkar tappa en cola i den maskinen som kör servern och så har ni inte kvar era karaktärer. För det är verkligen så att jag tror mycket av framtiden kommer se ut så här. Det är nog bara att vänja sig vid detta, misstänker jag. Är det så, Jesper? Är detta framtiden även singlespel? Ursäkta mig, måste du logga in via för att kunna spela?
Alltså, vi lär nog se mer av det, men jag tycker inte det är den bästa lösningen. Jag förstår, ur säkerhetssynpunkt så kanske det är den bästa för dem som producent. Men för konsumentens del är det ju mest huvudvärk. Jag har väl vant mig vid, i alla fall i musikprogramssammanhang, att du måste aktivera över nätet en gång. Och sen är det good to go. Och den lilla tröskeln kan jag tänka mig stå ut med. Men jag förstår också att den inte är lika säker som att ständigt hålla kontakt.
Nej, och just i Diablo 3-varianten där så gör ju Blizzard så att de har server processing i själva spelet. Så att det kommer inte gå att cracka det. Intressant nog säger användare A. Ekblom här i chatten att det finns ett crack ute till SimCity just ja, som släpptes för 30 minuter sedan. Eller i alla fall, fick han kanske informationen för 30 minuter sedan. Och om det funkar eller inte, det vet jag inte. Det beror på hur Maxis har lagt upp det och EA med själva spelet.
Jonas, han tar upp en viktig grej här också, att så länge ett spel måste ringa hem till servrar så är ju spelet i sig också beroende av att de här servrarna finns kvar för att ha någon sorts livslängd.
Ja, det har du jävligt rätt i, för det blir ju som en form av hyra här egentligen av spelet. Att det funkar bara så länge de, som du säger, är en point som svarar på samtalen till dem, så att säga, eller uppkopplingarna till dem. Det är en jäkligt intressant fundering där, Jesper.
Fast andra sidan, det har väl spel och musik och film alltid varit. Det har inte varit, du köper ju inte filmen. Du köper ju rätten att se på, eller lyssna på, eller spela spelen. Och den rätten, det står kanske inte spesat någonstans under hur lång tid, antar jag. Det är sånt där som inte har behövt diskuteras med till exempel DVD. Där du får se den så länge DVD-skivan inte är knäckt eller repig. Liksom. Men nu finns det lite andra metoder som blir lite mer definitiva.
Ja, väldigt intressant.
Övergångens tid vi lever i, helt enkelt.
Ja, men det är väl lite så. Mellan olika, eller ett paradigmskifte. Så jag använt ett stort ord den här veckan i alla fall. Och sen också, vi skulle kunna styra in det här samtalet lite också på konsoler. Vi pratar om PlayStation 4 och Xbox 720 som vi kallar den för. I alla fall arbetsnamn. Eller var det Django som var arbetsnamnet på 360?
Jag har redan försökt. Durango.
Durango var det. Och jag klurar lite på det också där, för vi pratade just om andrahandsmarknaden, om man måste logga in för att kunna komma åt ett spel i framtidens konsoler. Det är väl vi båda ganska positiva, eller jag var mer positiv, du var mer negativ. Du gillar din andrahandsmarknad där.
Ja, jag gör det, och jag har hittat lite nyheter nu senast. Det var nog idag jag läste, men jag hann inte läsa in mig tillräckligt för att ta med det som ämne. Men det diskuteras lite om hur man ska lösa det här med återförsäljning av e-böcker och tv-serier och sånt man har laddat ner. Så jag ska se om inte jag kanske kan, om ämnet är intressant, så lovar jag att ta upp det nästa vecka.
Jag tycker du är helt rätt i. Men säg så här, efter att ha läst just om SimCity-problemen så kanske jag har tagit ett litet steg tillbaka. För jag var ju ändå ganska neutral just med Blizzards grej där med Diablo 3. Jag tyckte att det var väl okej liksom. Worst case för jag roam upp via mobiltelefonen ifall nätet är dött för att kunna gamea lite. Men jag kan nog kanske... Jag är nog närmare mitten nu liksom. Inte längre, utan kanske lite mer åt att nej, det här är nog inte helt bra faktiskt. Tror jag. Tror jag.
All right. Ska vi gå vidare?
Varsågod.
Då ska vi prata om att CNN rapporterar att YouTube planerar att ge sig in i musikstreamingbranschen senare i år. De påstås redan ha ett team som jobbar med lite förhandlingar, och det är väl rättigheter då i första hand. Men även funktionalitet på hur det här kommer se ut och te sig för användare. Det ska inte förväxlas med de här ryktena som har funnits runt att Google Play kommer få lite mer avancerade streamingfunktioner. Men det lär väl finnas en del overlap mellan de här två tjänsterna. YouTube-tjänst går ut på att man kan lyssna på musik helt gratis. Du ska inte behöva betala, du ska inte behöva registrera, utan det är bara att lyssna rakt av. Men att för en liten extra månadskostnad så får du lite extra funktionalitet. Ja, tänk Spotify ungefär. I YouTubes fall så handlar det väl med största säkerhet om att man blir av med reklam. För att det är väl reklam som styr det mesta av omsättningen på den där sidan just nu. Ursäkta. YouTube är ju faktiskt redan idag ett av de största musikbiblioteken. Folk är ju duktiga på att ladda upp låtar, både lagligt och olagligt. Men de har inte genererat så mycket intäkter med tanke på hur mycket de har spelats. Visst, det finns de som lägger upp sina sådana som är content providers på YouTube. De kan ju tjäna en liten slant på just annonsering. Men generellt så är det mycket musik som bara ligger där och skvalpar. Och folk, det finns till och med andra webbtjänster som låter dig använda YouTube som en spelare. Och YouTube tycker väl helt enkelt att det finns en marknad här att faktiskt skapa en musiktjänst. För datan finns där, det är bara att sätta igång. Dessutom så har Google också, de har för övrigt valt att inte kommentera när CNN hörde av sig. Men de valde ändå att flika in att upphovsrättsmän har faktiskt visat en del intresse för någon sorts betalmodell för just musik på YouTube. Tror du, Tommy, att YouTube är en bra plattform för musik?
Alltså jag tror att det är en ganska enkel sale för YouTube, eller för Google/YouTube. Det är bara att säga till Universal-gänget: hallå, de lyssnar redan på musiken. Ni får 0 kronor från det. Är det inte bättre att vi styr upp detta och så får ni istället en del av kakan på det här, på något vänster? Så att jag tror definitivt vi kommer se det. Och redan på Google I.O. tror jag att detta kommer utannonseras, nämligen. Och jag kan ju fråga dig, som ändå är någon form av professionell artist, Jesper. Du lägger väl upp mycket av din egen musik på YouTube, eller är det andra som gör det? Eller hur?
Ja, det är ju, alltså jag lägger upp allt jag gör på YouTube.
Mm.
Men alla andra lägger upp mer av mina låtar än vad jag gör. I alla möjliga varianter och kvaliteter. Men det har man liksom, det kändes lite konstigt i början, men nu har man liksom vant sig vid det. Och man får nästan använda det som en marknadsföringskanal.
Ja, men det är så du resonerar helt enkelt. Det är marknadsföring för dig.
Absolut, absolut. Och sen är YouTube så stort att man måste finnas där om det ska verka som att man finns överhuvudtaget. Mm. Sen är det så också, YouTube är egentligen världens mest förberedda musikplattform utan att vara en musikplattform än. De kan ju inte ha ett bättre startläge att sätta igång, för de har ju hur mycket content som helst och mycket data på. De skulle kunna bygga hur mycket coola funktioner som helst bara på rekommendationer baserat på vart folk tar vägen. Mm. Speciellt folk med konton. Många har YouTube-konton. Och det skulle kunna bli hur bra som helst faktiskt.
Ja, speciellt en radiofunktion, att man liksom på något sätt lägger en enkel algoritm liksom runt alla människors lyssnare. Och som du säger, alla är inloggare på något vänster och se. Ja, det, man ska kunna göra riktigt spännande saker där faktiskt. Mm. Speciellt för Music Discovery.
Ja, för det är ju det. Säger jag en låt till dig och du kollar upp den, så vet jag inte. Går du till Sky, eller Spotify först? Eller går du till Clementine?
Nej, alltså det roliga är så här att på senare tid, eller egentligen senaste året, så är det YouTube. Det är så, alltså all musik finns ju där. Och säger du, har du hört den här nya låten med X? Nej, men så är det bara Ctrl-T, YouTube, colon, X och så artistnamnet. Och så får jag fram låten, kan lyssna på den direkt. Och känner jag att men det här var ju någonting jag tycker om. Då går in i Clementine och via antingen, ja, via Spotify, lägger till den i någon spellista. Och så finns den där. Mm. För det är absolut enklaste sättet för mig att komma åt att previewa musik, att lyssna på musik. Så att jag skulle nog säga att jag lyssnar på... förstår du vad jag menar? Jag lyssnar inte på musik så att jag har
du
en YouTube...
Du lyssnar in dig på musik?
Ja, alltså precis. Det blir som någon form av preview-funktion. Att jag, det är inte så att jag har en playlist med mina favorit-YouTube-videos om musiken därifrån som går. Men jag samplar nog mycket. Eller previewar, eller vad man ska kalla det för. Vad är det svenskt ord för detta? Förhandslyssnar. På YouTube.
Ja, det var det när man gick in i butiken, tog ett fördrag, gick fram till den trevliga damen i kassan, bad henne leta fram skivan och stoppa i CD-spelaren så du kunde lyssna på den innan du köpte den.
Ja, men
det är väl precis den gamla tidens motsvarighet.
Precis så. Men också, sen så kan jag tänka mig att mycket ungdomar idag kanske använder YouTube mer som musikspelare, om man säger så. Alltså att de har kanske till och med playlists som är typ dubstep favorites, kanske den heter. Och så spelar de den om och mer. För jag menar, ljudet i, alltså om man kör 720-versionen, då borde också ljudet vara i högre kvalitet, va? Samtidigt.
Ja, det brukar det vara, men det är inte alltid, det är inte det per definition.
Mm. Ja. Ja, men det låter alltså det låter inte sämre än gratisversionen av Spotify, som är väldigt, väldigt kappad, om man säger så, ljudkvalitet. Så att, jag menar, det...
Kan jag passa på att tipsa om utify.com, som är en Spotify för YouTube, så den streamar musiken därifrån.
Okej, okay. tips från coachen. Men för att gå tillbaka till ämnet och för att avrunda här. Jag tror absolut att det här kommer komma. Som jag sa, det är en enkel sale för Google / YouTube. Och bara säga att det finns redan där, vi fixar en betalningsmodell och folk kanske kan betala för det. Hur skulle man betala för det, tänker du?
Ja, det blir väl någon sorts prenumerationsmodell.
Ja, månadskostnad.
Precis som de andra. Ungefär samma kostnad antar jag också.
Ja. Mm. Nej, men jag är med det där. Jag är med det där. Upplever du att... Konsumerar du YouTube i någon större utsträckning, Jesper?
Ja, lite som dig. Jag kan vara där inne och browsa musik. Men i övrigt så... Jag är sällan på YouTube och själv vetar saker. Jag hamnar på YouTube när jag följer folk jag tror på. Och deras länkar.
När du följer folk du tror på. Ja, men jag upplever att det, lite som på Facebook, det är väldigt mycket reklam på YouTube på senare tid. Och det som stör mig mest, det är att detta måste ju vara världens bästa plattform att hitta rätt användare för rätt reklam. Och jag får ganska relevant reklam för mig, men jag får samma reklam om och om och om och om och om igen.
Den försvinner när du har köpt prylen och gör reklam för, så att det är bara att pynta upp.
Kanske, I have bought this item. Nej, Epe, vi går vidare, va?
Tycker jag.
Och vi går vidare till mig. Vi ska prata om, jag nämnde Facebook, vi fortsätter på den banan, och det är ju att Facebook har lanserat, är helt kanske inte rätt ord, men i alla fall släppt ett nytt utseende som de lovade. Det var i torsdags förra veckan då som de släppte det här, ska jag säga, redesignen, omdesignen på nyhetsflödet. Jag kan också nämna det här nu att, va, säger du? Det har inte jag fått. Nej, det är så att de rullar ut det här väldigt, väldigt sakta och försiktigt. De vill väl tweaka och skruva innan alla får det, kan jag tänka mig. Men man kan väl säga enkelt som så här att de stora nyheterna är helt enkelt att bilder får större utrymme. Det är mer grafiskt tilltalande, deras nyhetsfeed. Ganska likt... förlåt?
Nej, jag försökte knäcka en öl tyst, men det går inte att hosta i radio utan att bli uppmärksammad för att man hostar i radio helt utan kontroll. Det var inget, move along.
Jag tror du bara läst till det när jag pratade om Google Plus här mitt i Facebook-ämnet.
Ja, ah, nej, det är helt okej.
Okay. Det är helt okej. Okay. För det är väldigt, väldigt likt Google Plus och hur de har lagt upp det. En annan sak då som de också nämner är att utformningen kommer att bli mer eller mindre identiskt oavsett vilken, eller identisk kan man säga, oavsett vilken enhet du ser på Facebook med, om det är en webbläsare eller mobiltelefon, tablet, TV, kanske i framtiden, så har de tänkt ut att det här ska funka för alla de här plattformarna. Vad som är nytt då, så får ni en kort lista. Ny navigeringsmeny, nytt musikflöde, nytt flöde för nyheter, dedikerat bildflöde och samlade gilla-klick. Jag som inte är en jätte-Facebook-användare av rang förstår kanske hälften av det här, men det kanske säger dig mer, Jesper.
Det låter jättebra. Jag tycker dessutom det ser snyggt ut.
Men det gör väl det, va? Det ser väldigt genomtänkt ut. Jag
det ser ut som på iPaden och på iPhonen, kan jag säga.
Ja, precis i Mundo. Och det ser även ut som på Google Plus.
Ja.
Ja. Men det är samma
den kopplingen har ingen gjort än.
det är mycket bilder, eller text på bild, kan man säga. Och väldigt, väldigt graf, eller visuellt attraktivt, kan jag väl tycka. Så att, han sa det ganska bra, han lead designer eller project manager for the newsfeed design, eller vad han hade för titel. Han sa just det, att det ska inte kännas som en att vi har gjort något nytt, utan det ska kännas som en liten förändring bara av det som redan fanns. Och så, här, och så sa han också att förhoppningen är att du ska vara så involverad i hur det ser ut, att du inte ens tänker på att det är nytt. Väldigt floskligt, men jag kan förstå hur de tänker i alla fall. Jag tror också att Facebook, för att de, som Jeppe sa förra veckan, Jeppes favoritgrej, det är att Jeppe poppar lite popcorn, smörpopcorn, för det var mindre kalorier i dem. Och sen tittar på när internet går apeshit just över Facebook-ändringar. Det ska bli intressant att se, Jeppe, om det är samma typ av ramaskri den här gången. Kanske, kanske inte. Vad tror du?
Ja, vi får... Nej, men jag tror att... Nej, det ser för bra ut för att någon ska... Nej, jo, klart de kommer gnälla.
Ja, det är klart de kommer gnälla. Men jag tror det kommer vara lite mindre gnäll än vanligt, kan man säga.
Ja, men det kan jag också tro.
Vi får helt enkelt göra en mental anteckning här, att vi har en poll på detta när alla har fått den nya newsfeeden. Så får alla bestämma.
Mm. Det är lite så också. Timelinen var ju din profil de gjorde om. Det är ditt hem. Nyhetsflödet är ju... liksom ute på gatan, där bryr man sig inte riktigt lika mycket om som sin timeline eller sin egen profil, så att kanske inte berör riktigt lika mycket, rör inte upp jobbiga känslor av olika slag, kanske,
jag vet. Ja, kanske. Men jag förstår i alla fall hur du tänker. Berätta nu om det här med tv-bolaget, det var spännande.
Ja, det är lite roligt, det finns, jag vet inte hur stort nyhetsvärdet är, men jag tyckte ändå det var lite roligt. Det har hänt liknande saker förr, men i det här fallet så var det danska TV2 som gjorde en liten tabbe i helgen. De sände under en nyhetssändning ett inslag om att Syriens kulturarv går förlorat i inbördeskriget. Och det här inslaget illustrerades med en fin, fin bild av Damaskus i bakgrunden. Men det var ju inte riktigt en bild, det var en skärmdump ur Assassin's Creed på Damaskus. Och det här upptäckte ju flera tittare ganska så snabbt och gjorde sig högljudda på Facebook och Twitter. Lite olika tv-bolag runt om i världen plockade upp det här och hela historien fick internationell spridning. TV2 säger att sånt här naturligtvis inte får ske och skyller då, som man bör göra, på den som är ansvarig. Det är en grafiker som helt enkelt har hittat bilden på YouTube och laddat ner den. Jag vill veta hur det gick till, men... därifrån har jag i alla fall fått bilden och på något sätt, tydligen utan att notera texten nere i hörnet där, Image Courtesy of Ubisoft Entertainment, tyckte det ändå var okej och så labba upp den i bakgrunden på nyhetsrapporteringen. De påstår att bilden är hämtad ur en video på YouTube och inte ur spelet, för då hade det varit mycket, mycket allvarligt, tycker TV2. Och, ja, jag vet inte om det spelar så stor roll om den hade kommit direkt ur spelet eller direkt ur en YouTube-film på spelet, men det kanske finns någon sorts rättslig finstil text som styr huruvida det är lagligt eller inte. Men det är ändå slarvigt och det är lite synd om den här killen. Han har säkert haft tidspress. Men och jag vet inte, jag har inte med länken, tror jag, till bakgrundsbilden i showen. Så jag får nog komplettera den. För att tittar du på den bilden i en sekund så ser du att den inte är en... Det är inte Damaskus på riktigt, så att säga. Det är en högst animerad och på upplösningen att avgöra förmodligen ett äldre spel på en plattform med max 720p.
Mm.
Och här kommer en länk också i vår chatt. Och ser man inte chatten när man lyssnar på det här ett par dagar senare, så finns ju alltid hela chatten för övrigt i forum.slashchat.se, så man kan lyssna på avsnittet och följa chatten allt eftersom vi pratar. Om man tycker sånt är roligt.
Om man tycker sånt är roligt. Och alltså, hur funkar det egentligen med... med just rättigheter runt bilder och sånt där? Får man ta vad som helst och visa i nyhetssammanhang?
Nej, alltså jag jobbar ju med musik och har jobbat med musik hur länge som helst. Jag vet fortfarande inte riktigt vad som gäller musik. Och av ren rädsla för att bli stämd för någonting så gör jag så mycket jag kan. Jag menar allt original.
Mm.
Och nej, för bild, jag har ingen aning. Det verkar vara en snårskog.
För att det finns ju fair use, heter ju någon typ av lag där du där, om du rapporterar om någonting så är det okej att visa bilder därifrån, men det kanske inte faller in riktigt under, för att Damaskus finns ju på riktigt om man säger så. Och att ta en bild över Damaskus, det är väl förmodligen på något sätt, vad ska man kalla det för, allas rätt att ta en bild på en stad liksom. Men andra sidan, i Ubisofts fall så har ju de faktiskt animerat och gjort den här staden som är en avbild av Damaskus, och då blir det nog att det är proprietary art på något vänster, att de har gjort den här versionen, kan jag tänka mig. Jag tror det är något sånt. Vi vet ju inte sånt här, Jesper. Vi har ingen aning.
Nej. Men bilden var ju uppenbart animerad, och jag förstår inte, han måste ha haft extremt bråttom, och lite synd är det väl om killen, och lite roligt är det för oss nördar. Så,
så är det med livet. Ska vi gå vidare, tycker du?
Det tycker jag, och då landar väl bollen på din sida nätet, va?
Den landar hela vägen borta till sifferkalas just runt. Om vi lät lite disträ där, så var det så att vi fick en nettsplitt i våran chatt där under live. På
lagom till jag tipsade om chatten.
Ja, det var då nästan exakt samtidigt. Det. Så att det var därför vi var lite disträda. Men felet ligger borta hos Ustream och inte hos oss. Så det är bara att slappna av och ta det lugnt och gå vidare i showen. Vi sänder ju fortfarande, live-versionen fortfarande, funkar fortfarande, Epe, eller? Är du en buser?
Absolut, den funkar, och jag hoggar IRC här för att se om det händer någonting sen.
Ja.
Men bra, ta oss vidare.
Då kommer den tillbaka vid tillfälle. Jo, jag pratar siffror, jag ska prata om Android, och det är nämligen som så här att Andy Rubin, vilket är den närmaste Googles chef då för Android, meddelade i slutet på februari att det nu aktiveras över 850 000 Android-enheter varje dag, och att det finns över 300 miljoner aktiverade enheter totalt då runt om i världen som kör Android. Analysföretaget Asymco har bollat med de här siffrorna för att räkna fram då helt enkelt när det kommer att finnas 1 miljard Android-enheter världen över. De räknar fram då, alltså om fortsätter antalet aktiveringar av Android i samma takt som hittills, så kommer det aktiveras ungefär 1,5 miljon enheter om dagen i slutet på 2013. Det skulle då enligt Asymco även innebära då att det skulle finnas ungefär 1 miljard aktiverade Android-enheter i slutet av november i år. Så det är inte jättelångt kvar där naturligtvis. Sen så kommer intressant information här, Jesper. Nu får du spärra upp öronen.
Nej, det var ögonen. Förlåt. Ja. Jag får öva lite. Yes, jag är redo.
Rapporten visar även att USA står för en relativt liten andel med endast 0,6% av alla nyaktiveringar. Det kan väl inte stämma?
Det tror jag låter alldeles utmärkt, för då är det Asien som driver aktiveringarna av Android-enheter, vilket jag tror är fallet.
Ja, och det betyder då enligt samma företag att i alla länder utanför USA aktiveras det 150 gånger fler Android-enheter per dag. Så det kan nog i och för sig stämma när du säger att det är mycket mer kanske lågbudgetmarknaden i Asien, Indien och sånt där som du nämner.
Sen är nog tillväxten i USA på mobiler just nu... Alla har väl, eller ja, majoriteten har väl gjort den stora övergången.
Ja, just det, de har valt sitt läge så att säga.
För det går inte att köpa en dumbphone idag i princip om du inte behöver den med jättestora knappar. Feature phone, förlåt.
Inte var elak mot den, den var väldigt snäll under en lång period.
Oh, you're so dumb, så det är nu, oh, you're so featured.
Ja, det låter nästan fel, för att featured låter nästan tuffare än smartphone. Eller ett feature phone. Gör inte det?
Mm. Det här känns som något vi skulle kunna ta i fjällen så över en pilsner och diskutera ett bra namn. Det är så här, hygientekniker, omskrivningar.
Ja, men verkligen. Ja, där fick ni i alla fall lite Android-nyheter och Android-information i alla fall. Sen också har det varit lite kurr i grytan här, Jesper, den veckan som har gått.
Åh, kurr i grytan. Jag vet precis vad du menar med det. Berätta. Ja.
Det är nämligen så att jag vet inte vem den här killen är, men han heter Innie Anacco, något sånt där. Ja, någon väldigt framstående Apple-evangelist som har varit Apple-fanboy genom hela sitt liv. Han har en tatuering med Apple. Väldigt duktig skribent och skriver böcker och sånt där. Och till exempel driver, eller programledare i Mac Break Weekly på Twitter-nätverket. Och han släppte megabomben här under veckan, och det är att han har gått över till Android. Lämnat iPhonen. Och han har skrivit en tredelar lång serie på techhive.com om varför han har gått över. Och jag kan tycka att alla borde läsa det, för han skriver väldigt bra till att börja med. Han är ju journalist då. Men även det att han belyser båda plattformarnas styrkor och svagheter på ett väldigt exakt sätt. Och spoiler alert, i hans fall så handlade det bara om tangentbordet. Han sa, jag spenderar hela min dag på att skriva på min mobiltelefon. Och att jag inte kan få välja swipe eller motsvarande i iPhonen är det som gör att han går över åt Android just nu. Men ja... Kommentarer på det, Jesper? Nej.
Det är väl att har man väl börjat använda swipe, så är det, tar det emot att gå tillbaka till iOS-tangentbordet. Mm. Men det är för autocomplete-grejen, att kunna klicka orden. För träffsäkerheten på ett Android-tangentbord, även på en 5-tums mobil, är fortfarande sämre än att träffa rätt på en iPhone. Men du skriver fortfarande snabbare när du har möjlighet att välja orden. För iOS föreslår ord extremt sporadiskt och inte särskilt ofta rätt. Och det är lite frustrerande, speciellt när man har typ recenserat en Android-lur och swipat sig igenom... förlåt, inte swipat. Swift Key pratar jag om här. Swipe tror jag inte på överhuvudtaget. Ja, eller det är kanske bara en övningsgrej.
Ja,
jag tyckte det var oerhört besvärligt.
Det kan jag förstå faktiskt. Jag ska bara ge chatten här. Nu chatten tillbaka för övrigt. En länk om varför han switchade från iPhone till Android. En annan sak som han tar upp också, som han tycker är liksom make or break, det är att han tycker liksom att han vill kunna välja en annan SMS-hanterare till exempel. Än den inbyggda i Apple. Han vill kunna använda en annan dialer än den som är inbyggd i iOS liksom. Eller i iPhonen. Men ja, i alla fall, läs länken, och det var ju egentligen inte detta vi skulle prata om i detta ämnet, utan bara lite siffror runt omkring Android. Så Jesper, är chatten uppstyrd?
Ja, jag vet inte, det händer ingenting när jag klickar. Ja, den är långsam med den. Men ja, jag tar oss vidare. Och jag tar inte ditt ämne, jag tar inte mitt ämne, utan jag tar Magnus Jonassons ämne. Han plockar ändå fram en god bit ur forumet en gång i veckan och låter oss diskutera, eller åtminstone hjälpa den personen i forumet som kan eventuellt behöva lite hjälp av andra lyssnare. Forum.slashat.se, det är ju där vi hänger resten av veckan och diskuterar teknik och sånt där. Och den här veckan så har Magnus valt ut tråden XBMC Skins. Det är användaren Packy som gärna vill ha tips på snygga och funktionella skins till XBMC. Antalet förslag är väl kanske inte så övertygande så här långt, men det finns alltid folk där ute som jag vet att det finns en ganska stor... Det finns ett stort utbud av skins som är mer eller mindre färdiga. Och det gäller inte bara XBMC utan även Plex. Men det måste finnas lyssnare bland oss som har stenkoll på det där. Vi kan väl göra en liten snabbdipp i vad du sitter på i din XBMC. Låt mig gissa Confluence eller MediaStream.
Confluence faktiskt. Jag är en sån här människa som är lite konstig. I vissa lägen så är jag så här jätteentusiastisk över att modda och fixa och göra det till precis till mitt eget. Och i vissa situationer, som till exempel mobiltelefon och mediacentret, så rör jag ingenting. Jag kör så default jag bara kan för att få så lite problem som möjligt. Så i det här fallet så kör jag Confluence helt
och jag kör MediaStream. Confluence är egentligen bara en vidareutveckling av MediaStream. Och jag kör MediaStream som är default i Plex. Jag har provat en rad olika varianter. Allt från, jag vet inte, Woody, som jag vet att Magnus i chatten har testat. Jag har även kört Aeon ett par gånger. Till och med under lite längre tid. Mest kanske för att man ibland tröttnar lite. Men det slutar alltid med att jag kommer tillbaka. För den är den mest användarvänliga, tycker jag. Och det känns alltid som de andra teman. Det finns inget annat tema som är komplett. Det finns alltid någonting som gör blir lite ologiskt. Eller att det saknas saker. Nej, jag hamnar alltid på default också. Där känns allt tryggt.
Det finns några ställen där jag liksom inte bryr mig. Och då, där så hackar jag sönder så mycket jag kan för att testa och prova och leka. Men just de där två punkterna, och speciellt mobiltelefonen. Jag har en kollega som är väldigt glad att ändra UI hela tiden. Jag kör ju Nexus-serien för det ska vara så plain and simple som möjligt. Jag byter knappt launcher. Utan liksom det är bara standard.
Det är nästan som en iPhone du kör.
Kan man säga, fast jag har mer funktionalitet.
Ja, som du inte använder. Du hinner inte innan batteriet tar slut.
Nej, så är det. Så är det inte. Så kanske det är. Vi vet inte. XBMC-skins, Jesper.
Veckans forumsråd.
Precis. Mjukvara spel finns det på forum.slashlat.se. Då ska vi se här. Då var det du igen då, Ipe, va?
Är det jag?
Jajamän.
Ja, men då tar vi och gräver ner oss lite i att Firefox är ute och kastar sten i glashus. Under en liten intervjusession på South by Southwest så intervjuades vice vd:n på Mozilla. Där kom det fram att de inte har några planer på att utveckla, eller de säger nej, vi tänker inte utveckla Firefox för iOS. Och de har till och med dragit tillbaka sin redan existerande app Firefox Home från iOS tidigare. Och det är väl inte så konstigt, tycker de, för att de tänker inte gå med på det här så länge Apple har sina lite ogästvänliga eller direkt nästan konkurrensfientliga inställningar till utvecklare som gör tredjeparts webbläsare. Och anledningen är ju egentligen att man inte får ta med sig sin egna renderings- eller JavaScript-motor, utan du måste använda en som Apple ger dig tillgång till. Dock inte samma som i Safari, utan en långsammare variant. Så Safari kommer alltid vara snabbare, vilket, ja, känns kanske inte helt coolt om man sysslar med webbläsare som företag. Man kan ju inte heller byta defaultläsare i... Du gillar det här när jag säger att man inte kan och man kan inte alls och det går inte. Och så du har hunnit byta webbläsare 3 gånger här medan jag...
Ja. Talande ja. Tystnad.
Ja. Nej, men visst, det är trist att man inte kan göra det. Och jag förstår dem. Men det är ju så att Firefox har ett operativsystem på gång till mobiler. Vet du vilken webbläsare som kommer i den?
Det måste ju vara Safari. WebKit.
Ja, nej.
Nej.
Ingen annan får göra webbläsare till Firefox nya OS.
Ja.
Nej, där är det Firefox gäller.
Ja, men det är lite så världen är. Jag menar, jag har ju ganska god insyn just i det här med webbläsare både på Android och iOS. Jag bygger en inkognito webbläsare för båda plattformarna. Inbrowserapp.com. Inbrowser. Bara söka. Låter det smälta in lite där. Och det är ju så att jag blev till exempel erbjuden av Opera att vara med i deras App Store. Tills de insåg att, men gör du en webbläsare? Ja, då kan du inte vara med i vår App Store, i Operas Android App Store. För att det är bara Opera som får vara där. Så att det är väl tyvärr lite så att... det är ju deras plattform liksom. Man är väl tillbaka på det här att det är väl så där. Och som Kottkrig säger, man kan inte köra Firefox på Chrome OS. Nej, okej. Okay. Det är väl okej. Okay. Så får det vara. Men för Microsofts del, där ska man kunna köra alla webbläsare som bara finns. Microsoft, de får inte stänga av det där. Läste du förresten om den här browser ballot-grejen och att Microsoft har stämts på $7 miljoner tror jag, av EU?
Var det här att de har lyckats slarva bort det här med att man måste välja på RT eller vad är det?
Exakt. För 1,5 år sedan så råkade Microsoft ta bort den här browser-balloten som kommer upp när du installerar en Windows-version i Europa. Där du måste välja vilken webbläsare du vill ha.
Och den slumpar ordningen av webbläsarna, hur de kommer upp också, så att jag vet inte, fördelningen ska bli extra confusing för generella svenssonanvändare.
Ja, visst är det så. Och det roliga är ju då att sen så har ingen upptäckt det här på 1,5 år att den var borta. Och det är ju inte helt osannolikt heller. Det är inte helt osannolikt då att det faktiskt är så att ingen har upptäckt det här. Och framförallt inte saker som till exempel Opera som har varit väldigt vokala just runt omkring det här med...
De har alltid varit lite gnälliga i den här frågan.
Ja, men lite så. Och i alla fall så att EU har stämt dem på 7 miljoner, om det var 70 miljoner eller om det kanske var miljarder, jag tänker efter, kronor. Det var väldigt mycket pengar i alla fall. För att de lyckades räkna ut att Microsoft har tjänat så här extremt mycket pengar på att IE är förvalt när du installerar en Windows-maskin. För det gör att du automatiskt får MSN som startsida, du får automatiskt Bing som sökmotor och det genererar intäkter och användning då för Microsoft. Så de fick en rejäl smäll på nosen där av EU. Rätt eller fel? Ja, alltså nej, jag tycker det är rätt. För att de märkte ju det här dagen efteråt. Och har de fått ett lagbeslut emot så att ni ska göra så här i Europa. Sen är det fel i sig att de ska behöva göra det från början.
Ja, det är det jag menar. Jag tycker att det är fel. Det är fel.
Ja, så att, just det, fel av Microsoft. För att de klart de märkte det liksom. Så här, killar, våran EU-statistik går uppåt med IA-användning. Woho! Går emot resten av trenden i hela världen. Undrar vad det här kan bero på. Ja.
Nej, det var inte att Microsoft gjort fel. Att de andra har gjort fel. Jag tycker Microsoft absolut ska få köra IE förinstallerat. Det är som att om Carlsberg blir stort nog så måste de hälla upp 7 andra öl på bardisken och sen köra någon sorts sån här card shuffling för att du ska få möjlighet att prova något annat för att Carlsberg är så stor. Det låter inte alls rätt.
Nej, så är det. Det är lurigt det där. Vi har mycket ämnen kvar, Jesper.
Nu lyssnar inte du på mig.
Nej, det gjorde jag inte.
Jag såg det i blicken. Den var lite så här flackande. Ett öga, nej inte båda. Nej.
Vad ska jag titta någonstans? Jag kan inte kolla i ögonen just nu. Du sänder ingen video med mig förresten. Så jag kände bara att
nej, inte.
Vi byter ämne.
Det gör vi. Då, minsann, ska vi prata om Tommys ämne med Tommy som talare. För det är inte alls min tur.
Nej, det har helt rätt. Det är lite slarvig show idag, känner jag. Det är chatten går ner och vi har haft lite hack och jag har ingen video på dig. Men det är så ibland. Det här är charmen med en liveshow. Så är det, Jesper.
Ja.
Ja, det stämmer. Nu ska vi prata om någonting så fantastiskt roligt som att... jag ska bara hitta mina show notes här. Jo, jag sa i början att det är mycket gaming idag. Idag, den 12 mars 2013 som vi började showen med, så släpps det två stora expansioner. Expansion nummer uno, det är att Blizzard har släppt StarCraft 2 Hearts, eller Heart of the Swarm. Vilket är då expansionen för StarCraft 2 där du spelar som Zerg. Dels så får du massa goa singleplayer-uppdrag. Men framförallt då så har de inte gjort om multiplayer-delen. Men lagt till mycket enheter och mycket annat smått och gott. Jag är en stor StarCraft-fan. Tycker att det är skitkul. Och tycker väldigt... Alltså, jag spelade igenom singleplayer. Tyckte det var väldigt roligt. Alltså, Blizzard gör ju generellt sett hög kvalitet när det gäller scripting och annat i spel. Men fastnade även lite i multiplayer-biten. Det finns en liten competitive grej i mig där jag vill bli bättre och bättre då liksom. Och det finns ju en ladder eller steg man klättrar då i online-spel. Men det tar för mycket tid till slut. Men jag kommer köpa Heart of the Swarm. Men jag kommer inte spela den, Jesper. Vet du varför?
Låt höra.
För att idag släpps också Endgame som är den sista expansionen för Battlefield 3. Och den äger jag ju redan med att jag har premiumpacket där. Så att jag har ju redan fått det spelet så att säga. Så att först blir det Endgame i Battlefield 3. Och vad innehåller... Battlefield 3 funkar ju så att dels så var det ju grundversionen. Sen så har det kommit fyra expansioner som alla har lagt till lite mer kartor. Och lite nya game modes, lite mer vapen och lite nya... farkoster och lite annat sånt där. Och i Endgame då så är det huvudsakligen motorcyklar och Capture the Flag som alla pratar om. Capture the Flag eller CTF har ju funnits sedan Quake-tiden. Inte Doom-tiden, nej, Quake-tiden. Där det helt enkelt funkar som så att man ska springa och fånga motståndarens flagga och så ska man tillbaka. Och så har ju då DICE gjort det lite extra roligt och spännande i och med att du har motorcyklar och du kan åka två på en motorcykel och du har massa annat smått och gott. Krig i kvadrat helt enkelt med Battlefield 3 Endgame som jag kommer att spela istället för att ha eftersnack i rocka medla, Jesper. Väldigt sugen på att genomskjuta huvudet av någon. Lite så.
Ja, det låter ju mysigt. Kul! Det där får så man ju prova. Finns det till 360? Jag som inte hänger med i spelsvängen.
Ja, Battlefield 3 finns till 360. Sen så vet jag inte om de kör expansionerna där också. Det är bara att köpa.
Ja, utgår från det. Nej, men då får jag väl också testa. Det är ett av de spel jag tyckt bäst om de senaste åren.
Men det är ingen single player. Det är bara multiplayer. Allt detta.
Oh, crap. Go to hell. Då, där rökte det.
Ja, ska du go to hell så är det StarCraft 2 Heart of the Swarm som gäller. Fast där har du i och för sig inget... ja, du behöver en PC för det. Eller en Mac funkar också. Blizzard är kända för att köra alltid både Mac och PC.
Mm, ja, jag minns ju väl Diablo 2 fungerade.
Ja, den försökte vi... Ja, du ligger fortfarande lite back på den. Ska vi inte göra så att när vi bilar upp sen till fjällen att alla sitter och spelar med varsin laptop Diablo 2 i bilen?
Mm, så sitter jag och tömmer vårt donationskonto som någon sorts...
Tröst.
Ja,
det är starkare. Om man inte har premium, frågar de här, vad kommer spelet att kosta på 360? Det brukar handla om 150 kronor eller någonting. Det brukar inte vara speciellt dyrt, de här expansionerna. Däremot har StarCraft 2, vill jag minnas, kostar, var det $35 digitalversionen. Men som ni vet, är man pro, då sticker man till Mediamarkt eller någon annan butik och plockar det där. Speciellt när det gäller de här storskaliga spelen, StarCraft och de här, så brukar det finnas betydligt billigare då. I butik, så var det med det. Nu är det din tur, låter Jesper.
Ja, men det är det. Ja. Då kanske vi ska ta och riva av det här om att om Skype. Det är väl en liten stretch till att ha någonting att göra med veckans poll. Men det är ett Skype-ämne och vi har en Skype-poll, så att där har vi kopplingen. I övrigt har de inga som helst recensioner. Myndigheten Arcep under franska staten, de har bett åklagare utreda Skype. Och varför det? Jo, de tycker att helt enkelt Skype borde registrera sig som en operatör inom telekommunikation i Frankrike. Och att registrera sig, det ställer en del krav. Man måste kunna sköta nödsamtal, man måste också kunna hantera och till, ja, vara behjälplig med laglig telefonavlyssning. Och Microsoft har inte varit så sugna på att svara på de här diskussionerna. De har inte varit så sugna överhuvudtaget på att hoppa på det här tåget. Och enligt RCEP då kan man med Skype ringa till en vanlig telefon och då uppfyller man alla kriterier för att behöva registrera sig som en operatör. Man behöver inte godkännas utan man anmäler sig och sen så är man med. Helt enkelt en sorts egen anmälning. Men Skype vill inte av någon anledning. De hälsar ett pressmeddelande att de försöker arbeta med RCEP eller RCEP. Någon fransk uttalning på det på något konstruktivt vis. Och någonstans här så belyser man ju lite frågan om VoIP ska anses vara någon sorts telekommunikation. Nu kan inte jag den definitiva ordboksdefinitionen eller till och med fackterminologin för vad telekommunikation innebär. Hade du kallat VoIP telekommunikation?
Jag sitter och klurar här hur man kan definiera det. Om det är själva anslutningstekniken som definierar tele. För jag menar, jag kör ju ADSL hemma och utan en teleanslutning till mitt hem så hade inte jag kunnat surfa härifrån. Och då hade jag inte kunnat använda Skype. Och fjärde sidan, jag kan lika gärna mobiloperatör som jag surfar via. Jag vet, det här är svårt definierat, Jesper. Jag vet faktiskt inte. Jag gillar i alla fall att Microsoft, a.k.a. Skype, bara vill inte. How about no? Det gillar jag.
Undrar varför? Egentligen, det kanske finns mer till den här nyheten än det här. Jag kan tycka att vi ska inte vara så petiga med tekniken. Är det här man gör så fine? Ja, du kan ju faktiskt ringa från Skype till en mobil eller till en vanlig telefon. Men du kan också ringa från Skype till Skype. Jag kan tycka att det är gott nu. Det är en sorts kommunikation. Det är en det är lika, alltså, vi kan ju inte sitta här och tycka att musikbranschen inte hänger med på de nya svängarna. Och sen tycka annorlunda är en annan fråga här.
Är det inte så? Du skriver som exempel där att man sköta nödsamtal och sånt. Det funkar väl inte med nödsamtal via Skype, va?
Nej, men frågan är det Skypes problem eller är det nödsamtalsmottagarnas problem?
Nu att de inte kan ta emot en VoIP-signal, så att säga.
Ja, som det är så att Skype inte kan helt enkelt åstadkomma de lösningarna för att hantera en nödsamtal, så kan jag väl tycka att då har vi ett problem även hos nödsamtalsmottagarna, att de inte hänger med i tekniken.
Mm.
Och då tycker jag att den som ber om det får nästan vara först med att uppgradera.
Sen av fjärde sidan, jag menar, du kan ju ringa ett nödsamtal från alla mobiltelefoner egentligen i världen utan att låsa upp telefonen idag.
Ja. Yep.
Så jag menar, alltså, om det skulle vara en nödsituation så är ju, jag tror det är få situationer där du måste få tillgång till Skype för att kunna ringa det här nödsamtalet. Sen förstår jag att i teorin så vill man väl dra det här så långt som möjligt. Man måste kunna om det är enda möjligheten för dig. Men,
ja, men säg att det finns, om någon släpper en Skype-telefon, det är det enda du kan ringa med. Ja, då måste ju möjligheten kunna finnas då. Förutsatt att det är en telekommunikationsoperatör. Jag vet inte. Don Cisu frågar, hur ska man veta vilket län, stad, land samtalet ska kopplas till? Ja, det är ju inte alltid man vet. Men andra sidan, vi har väl IP. Det går ju att tracka folk på IP precis lika rätt som de med telefon.
Kanske finns en affärsmöjlighet här. Att man reläar larmsamtal från Voice over IP. Helt enkelt. Utländsk IP, VPN. Ja, vi gräver ner oss i ämnet här. Vi får be er återkomma.
Det är inte vårt problem.
Nej. Så att säga. Moving on, säger chatten. Vi lyssnar på våran älskade chatt som funkar nu igen. Jag har en liten kortis, faktiskt två kortisar mot slutet. Och det första är att jag hostar. Och att Amazon är en av de få företagen i världen som själva justerar sina priser. Vi pratar om EC2, det vill säga deras molntjänst eller molninitiativ då. De har nämligen sänkt priserna på reserverade molninstanser från allt från 10% till 27,7%, vilket vid större inköp då innebär att man kan göra kostnaderna upp till 65% billigare jämfört med att köpa instanser efter behov. Det här låter säkert som väldigt konstiga saker om man inte är riktigt med på den här världen, men det handlar om att hyra hårdvara då i molnet, servrar och annat spännande. Och Amazon är sköna och helt enkelt glider ut och bara säger att men vi sänker våra priser för att vi anser att konkurrensläget är som det är och att vi har den, så att säga, marginalen i vår omsättning så vi kan göra det. Prissänkningarna gäller för reserverade EC2-instanser med Linux, Unix, Red Hat, Enterprise Linux och SUSE. Eller SUSE, Linux Enterprise Server. Det gäller dock inte för Microsoft Server som ni hör. Exakta prissänkningarna varierar lite beroende på region. Men man kan läsa allting hos amazon.com/AVS tror jag det. Så får ni reda på mycket där. Och ni vet väl om det? Att man får ett år gratis på Amazon, en egen server utan kostnad ett år hos dem för att prova. Så vill man bara leka lite med en Linux-maskin eller trycka upp en Windows-maskin. Nej, Windows-maskin får nog inte köra i molnet tror jag hos dem, utan det är bara Linux-maskiner på gratis-tieren. Men det är helt gratis och du kan labba lite med en egen server och testa runt lite. Det kan vara min rekommendation för idag. Men det var en kort istället, Jesper. Men jag tycker jag fascineras och imponeras av företag som egentligen out of the blue eller på pinch bara tar och sänker sina priser för att de anser att de har marginalerna i sina omsättningar.
Sånt gillar vi.
Nu kan jag vara du, Jesper.
Ja, och jag har lite svårt att släppa larmnummer här, så jag får nästan återgå till det ämnet. För det är faktiskt så att vi idag har lanserat ett nytt larmnummer i Sverige. Och det här får gå under någon sorts samhällsinformation då. 113 är det nya larmnumret.
Okej.
Och det här numret ska användas för svar på frågor vid olyckor och kriser. Till exempel vid stora bränder, infrastrukturstörningar, stormar och översvämningar. Och allehanda icke-akut, eller inte akut ska man säga, som inte är av nödsituationsform. För att det är så att 112 kommer finnas kvar. Det här är inte en ersättning utan ett komplement, för att 112 helt enkelt får alldeles för mycket konstiga samtal som inte är nödsituationer. Till exempel som det var ett skalv i Skurup för inte så länge sedan där folk hörde av sig. Och det, jag tror det var 1500 personer ringde på en kväll och bara frågade, det skakar lite i marken, vad är det frågan om? Den sortens information om vad det är för någonting bör man få, men man ska liksom inte fullständigt klogga igen larmcentralen med det. Och av den anledningen så ska helt enkelt den här nya larmnumret skapas. Och är live nu och de har redan till och med fått sina första samtal. Några viktiga, några busringningar och precis som det brukar vara med telefonsamtal. Så undrar ni vad det är som ryker utanför dörren? Om det är någonting som ser ut som att nu är något som har tagit eld? 113. Och fråga snällt. Där går det bra, men är det nödsituation så är det fortfarande 112 som gäller, så kör hårt.
Man brukar väl säga som så här att är det livshotande så är det 112 som gäller.
Ja.
Har jag för mig.
Att eller nödsituation.
Ja, precis. Ja, det också. För det blir det ibland när man ringer till sjukvårdsupplysningen, med att man har barn då. Och så säger de alltid vid nöd eller vid livshotande situationer, lägg på luren och ring 112. Så det har jag lärt mig nu, Jesper.
Man kan ju säga så här också att 113 gäller inte om det är något som händer som inte berör, som inte, alltså om du tittar ut, ring och du ser någonting du har frågor om, då ringer du 113. Om du tittar på armen och någonting ser inte rätt ut, då ringer du 112.
Ja.
Om det ser väldigt illa ut på armen.
Ja, det måste se illa ut faktiskt.
Alltså, riktigt illa måste det nog se ut.
Ja, det ska vara av, tänker jag. Liksom, eller väldigt köttigt sår. Du kan gärna ringa och säga att jag har ett utslag på armen. Jag har ett myggbett på armen. Då blir jag väldigt arga på det. Vet du. Jag har en intressant sak att berätta, Jesper, angående larmnummer.
Ja, låt höra.
Jag och min bästa hälft här i livet var på väg att bila någonstans. Och mitt på motorvägen, 110-väg, så låg det en Europapall. Mitt på motorvägen, Jesper.
Amen.
Vet du vad det är, va? Så här stor rackaren pall.
Jag vet vad en Europapall är,
ja. Och då ringde vi 112. För det gör man väl. Det här är ju fan livsfarligt detta. Ja, de bara, nej, ni ska inte ringa oss angående sådana grejer. Vilken ska vi ringa? Ja, vi vet inte. Vilken kommun är ni? Ja, vi är utanför Göteborg, för detta var innan Landvetter. Ja, då får ni nog ringa lokala polisen där och se om de kan hjälpa er. Så, men herregud, det ligger alltså en Europapall på motorvägen. Det är en motorcykel, kan köra in i den och dö. ja, men det är inte vårat ansvar riktigt. Så det var, fick vi ringa till polisen och stå i kö i 20 minuter. Och så kom jag fram till sån trött yttre befäl, kan inte ha varit, utan det var någon trött polis som bara, ja, vi vet om det där, det kommer väl någon att styra upp det där sen. Vi har fika just nu och så är det bara.
Är det inte så 90-200 man ska ringa eller något sånt där?
Du, det var det dit de bara så ringa när jag tänker efter. Och så vi kopplade till Göteborgspolisen eller om det var polisen i Landvetter. Ja, men alltså,
nej, fan, det är Telias...
Ja, men det finns något sånt nummer som kommer till polisen. Ja, 114-14 kanske det är. Det var, vi blir kopplade i alla fall dit. Men precis som jag sa, du som motorcykelförare, Jesper.
114-14 är det ju. Du har helt rätt.
Mm.
De övriga ärenden.
Ja, ja, dit fick vi ringa i alla fall. Men det, de hade ingen hanter. Man hörde att personen i telefonen inte hade sitt arkiv eller sitt ark där på datorn. Så förstod de inte vad de skulle klicka för att komma fram till den här lösningen. Så det var bara att skicka mig vidare. Men de fick bort den här pannen.
Jag har hittat tre hästar på vägen en gång och ringde också polisen. Ja, vad ska vi göra åt det, sa de?
Skjut dem!
Inte jag.
Ja, släng iväg ett
mejl. Jag kör nu, men då vet ni att de finns där. Ja, men jag provar att ringa någon patrull, så... Får vi se hur det går liksom.
Tillbaka till ämnet här i alla fall, Jesper. Jag funderar på så här, behöver man ens ha ett sånt här nummer?
Absolut.
Alltså jag klurar på det. Om, som till exempel när det här upploppet, nu är det måsvingar, eller citationstecken.
Citationstecken, mycket riktigt.
Situationstecken. Heter
ja, fast
inte.
Då är det ju en situation om du har ett upplopp. Det är ju en sorts situation. Kan sätta situation inom citationstecken även när det är en situation.
Jonasson är väldigt stolt över chatten här. Nej, just det att när det var de här upploppen i Göteborg, när det var några ungdomar som kastade lite gottsten. Inte alltså kravallerna då under 2000, vad var det, 2001 va? 2002, 2003 någonting. Utan det som var ganska nyligen här nu i vintras.
Instagram-upploppet.
Kan man kalla det för. Och jag menar det här, alltså... Det är ju inte så att jag ringer till polisen för att fråga vad det är som händer, utan man kryper ju naturligtvis till search.twitter.com och söker sig fram till att få realtidsfeedback. Vad är det som händer runt omkring mig? Instagram-kravallerna. Där har vi faktiskt ett...
Men det hette ju det.
Ja, men det låter helt sjukt.
Vad är det du pratar om?
Ja, men det är precis det jag menar. Men,
ja, ja, men då så.
Men det låter ju helt flummigt.
Jag hittade på.
Instagram-kravallerna. Det är som Facebook-kravallen i Stockholm liksom. Vad fan?
Instagram-bråket. Men Helga Nyqvist, 83, i Tomtemåla.
Ja, hon
surfar inte till search.com. Eller jag vet inte, hon surfar säkert dit, men nej, det gör hon inte.
Jag fattar ju att detta är inte för mig, naturligtvis. Jag är inte målgruppen för det här. Men just det där att det fanns...
Men vad gjorde du när du hittade en Europapall på vägen? Inte drog du upp Google Now och började surfa dig till var anmälde jag Europapall saknad?
Nej, det gjorde min fästmö.
Du provade
mig.
Att ringa.
Ja, för jag tyckte ju i mitt... Att det var ett Sen så körde jag bilen också. Så det var inte läge för mig att sitta och surfa på mobiltelefonen. Men det var ju ett nödläge.
Man ska inte ringa i bilen heller.
Nej, det ska man egentligen inte göra. Men jag tyckte att det kunde vara ett undantagsfall här när man ringer och ska rapportera att det ligger en Europapall på motorvägen. Och motorcyklister kan dö, Jesper.
Ja, okej då.
Ja.
Jag ger mig.
Jag spelar motorcykelkortet här nu, för du är motorcyklist. Mm. Ja, nu får vi palla oss vidare.
Ja, skynda dig.
Ja, jag ska göra det. Jo, mitt sista ämne den här veckan. Det var lite flummigt den här veckan. Ni får be om ursäkt för det. Alla vill gå iväg och spela spel. Det bara är så, helt enkelt. Det är att en ganska vettig, ganska självklar egentligen PR-kupioti, men ett PR-tilltag från en bar som heter The Five Point Cafe och ligger någonstans i USA. Meddelade högt och stort på nätet då att de kommer att förbjuda Google Glass in i deras bar. De anser att man ska inte behöva bli filmad hela tiden inne på deras område. Det här sa de då till en radioskanal och det här har ju då kablats ut över hela världen naturligtvis. Sen så säger också barägaren att ja, förbudet var väl delvis tänkt som ett skämt på företagets Facebook-sida. Men det kan även ligga lite allvar bakom eftersom ja, man tillåter inte att gästerna fotograferar andra gäster under ett barbesök. Och då ska du inte heller kunna gå in med på glasögon och filma andra personer som du inte uttryckligen får lov att filma eller ta kort på. Här tänkte väl jag få till stånd någon form av diskussion igen runt Google Glass. Men det känns som att vi ligger tajt med tid. Så det blev bara lite information om att så är det. The Five Point Cafe förbjuder Google Glass, Jesper. Dit får du inte gå.
där kan jag dricka pilsner i frihet utan att riskera att hamna på YouTuben.
Nu vill jag prata om det här ändå, känner jag. Alltså, ja. Finns det inte ett samhällsproblem med det här att... För att om jag nu visar vid videon att om jag ställer mig så här framför dig, Jesper, och filmar dig med min kamera, så är det väldigt visuellt uppenbart för dig att jag filmar dig liksom.
Ja, och inte ens det känns särskilt behagligt.
Nej, det är det jag menar.
Hade du dykt upp så där utan ens prata om varför du håller upp en mobil, så hade jag känt att det är lite obehagligt.
Ja, men frågan är liksom, de måste väl nästan ha som en liten röd indikator eller någonting på glasögonen som lyser när den spelar in eller filmar. Det måste finnas någon visuell information om att jag filmar dig just nu.
Men det gör ju inte dina inkognito-glasögon som ska se ut som helt vanliga glasögon som ändå inte gör det. Det gör ju inte de mer anonyma.
Nej,
jag vill ha en sån kittlampa som går fram och tillbaks från vänster till höger så fort enheten gör någonting överhuvudtaget. Ja. Då vet man. Så man kan ducka lite så.
Ja. Nej, alltså, sen så diskuterades det ganska mycket, jag tror det var Twitter den här veckan eller om det var en annan radioshow eller podcast, just om det där att det finns så många andra användningsområden för glass, till exempel polis, väktare, militär framförallt, ambulanspersonal.
Där ser jag mycket större användningsområde.
Men det är väl så att de vill väl skapa på något sätt lite buzz runt om i världen liksom innan de släpper dem. Men jag kan tänka mig att det här, och amerikansk militär har ju filmat med sina helmet cams under ganska många år. Men just det där att det kommer till exempel till journalister, att intervjuar du en person istället för att du tar mobiltelefonen och spelar in samtalet, så säger att jag kommer filma samtalet med mina glasögon bara för att kunna lättare komma åt data senare liksom.
Fast det tror jag inte alls hade funkat. Du vet inte hur du ska titta. Det blir obekvämt när man vet var inspelnings... Jag vet inte, det känns jättekonstigt, men jag kanske är en sån bakåtsträvare nu.
Kanske lite, för att jag menar, om jag bara spelar in ett samtal, säg att jag intervjuar dig för en tidningsartikel att skriva liksom. Istället för att jag sitter och tar anteckningar så spelar jag in hela samtalet i glasögonen och sen tittar på det i efterhand och gör det i lugn ro anteckningarna hemma liksom. Det känns väl alldeles okej. Okay. Är det helt okej okay, på något vänster?
Fast det är ju liksom ingen added benefit av att du har det inbyggt i glasögonen.
Du har ju dem alltid med dig, kanske?
Ja, istället för mobilen då.
Ja, den har också med dig i och för sig. Jag vet inte, alltså problemet med glass tror jag till att börja med är priset. Att det kommer liksom bli det dyraste leksak som de totar runt med. Det kommer bara bli en trendgrej att vara kändis och döna runt med Google Glass liksom. Sen den praktiska appliceringen tror jag inte kommer bli så jättestor de närmaste åren. Men det kommer väl bassas lite om det, kan jag tänka mig.
Om priset stämmer, eller om de blir någorlunda billiga, så skulle jag kunna tänka mig att ta på mig ett par sådana på en spelning. Oh. Alla spelningar. Och bara ladda upp allting.
Ja, just det. Du skriver lite fel.
15 000, det är, låter dyrt.
Så, 15 000. 15 000 tros de kosta i slutändan.
Men det är ju alldeles för dyrt.
Ja, gud ja. Men det, å andra sidan, det är väl just att det är en... hur ska jag uttrycka mig? De vill nog att det ska vara för dyrt för gemene man. De vill nog hitta de trendsättare.
Men det är ju Google. De vill ju att alla ska använda allt.
Initialt. Men jag tror att det handlar mer om att de vill att...
En Google Glasses beta möjligtvis.
De borde ju göra det faktiskt. Vad heter de? Typ, jag kan inte kändisar. Säg någon kändis som är känd i USA, Jesper. Så här.
Ja, Lady Gaga kanske?
Ja, att hon ska ha på sig ett par Google Glass. Liksom. Det är poängen. Hon ska ha råd. Hon får väl ett par, kan jag tänka mig. Och så ska de sakta men säkert få in det här tänket att det är naturligt, det är normalt, det är som vanligt, det är okej. Okay. För alla har väl sett på Segway-fadäsen. Liksom, när man gick ut stort och berättade att Segway kommer förändra hur man bygger städer. Liksom, eller vad taglinen var. Och idag så är Segwayen... Ja, det är väl egentligen en flopp, kan man säga, utifrån det de trodde det skulle bli på något vänster. Och det är väl Google.
För den blev för dyr.
Ja, det kan också vara så, helt enkelt.
Här ser vi fler liknelser.
Så att, men det kan mycket väl vara så att Google sakta kommer att vilja rulla ut det här. Ja, och att de har satt det där priset just där för att. Och sen så kommer det gå ner i pris. Leksak för vuxna, säger Don Sisu i chatten. Och det stämmer ganska bra.
Så kan det vara. Du, jag har en kort liten en.
Mm.
Och jag känner att jag hade tänkt skippa den här, men nu fick jag ändå lite bra info här i chatten också, så att jag drar dem som två i en, helt enkelt. Det är så att inom en månad så lanseras det en helt ny sökmotor med ett väldigt, väldigt specifikt syfte, defcad.com. Den ska inrikta sig på två saker som kanske inte är moraliskt korrekta, men den ska förse dig med ritningar för 3D-skrivare på vapen och patenterade prylar, vilket låter jävligt läskigt. Och då passar det väldigt bra att tipsa om att Kobra på SVT har drar igång en ny säsong här imorgon, och deras första avsnitt är en special på just 3D-printing. Så har man inte riktigt förstått vad det går ut på, så bör man ju definitivt, och när jag säger imorgon så menar jag naturligtvis onsdag, för ingen kan bli undgått att vi spelar in på tisdagar. Så är man intresserad av 3D-printing eller inte vet vad det är, så kan det vara bra att kika in sig på vad det handlar om. Och låt gärna bli att ladda ner vapen och skriva ut dem och skjut med dem. Jag tycker det är illa.
Ja. Diskussionsunderlaget är begränsat. Det här är inte bra.
Så säger reportrar ofta. Jag tycker det är illa. Och så inget mer. Jag har en bit kvar.
Du har en liten bit kvar. Nej, detta är illa. Det är ingen PR-grej sådär, liksom att den sen kommer att försöka säljas till försvaret eller sådär. Nej.
De har ju haft en sajt tidigare som heter defcard.com, där de har haft det ena mer tvivelaktigt än det andra. Och nu är den extra tvivelaktig. Nästan uttalat tvivelaktig. Mm. Och de här killarna som startat sajten har också redan lyckats skriva ut delar, reservdelar till sina egna vapen och faktiskt kunna skjuta med dem.
Ja. Vapen rent generellt kanske inte är 100 här på slashat.se.
Nej, vi gillar inte vapen.
Nej, gillar
bara på film.
Bara på film.
Puffror.
Det gillar vi. Det tycker vi är kul.
Och i tv-spel. Du ska ju iväg och panga här.
Kolla fingertippet. Kolla fingret.
Jävel, man är aldrig så manlig som när man imiterar en kulspruta.
Nej,
med munnen.
Det är sant. Jag skiter och säger det. Vi tar det efter snacket. Kan ni få en liten special liten grej till er. Till er som lyssnar på oss i en podcastversion, så tackar vi så klart att ni lyssnar också. Vi kanske är lite elaka när vi säger att nu kommer det mer i eftersnacket. Men det är ju för att locka er hit. Det är att live.slashat.se tisdagar 19.30. Sen fram till 21.30 någonstans så är hela showen inspelad under den perioden. Och vi har försnack och vi har eftersnack, och vi har även då det som blir showen som ni har hört på just nu. Ni kan även följa oss på olika sätt. Vanligtvis går man till slashat.se. Där har ni till exempel doneringsmöjligheter. Om jag och Jeppe är värda en liten peng för det vi gör. Eller det ska jag inte säga egentligen. Vi får inte de här pengarna på något sätt. Det kan lika gärna sägas rakt upp att det är inte så att de här pengarna går ner i våran ficka. Utan de hjälper oss att finansiera showen. Till exempel nya mickar, resor och annat. Och nej, det kommer inte finansiera våran skidresa. Jesper, det är bara att säga det direkt här nu, va?
Fast det är ingen dum idé. Vi behöver också recreational time.
Ja, det, nej. Så är det inte. Bara inte mina missförstånd där. Utan det är såklart då till som sagt, med mickar och sånt där. T-shirts kan man köpa på slashat.se eller shop.slashat.se eller snedstreck shop. Det gör lite som ni vill. Det finns en vit för 149, va? Det var nog ett tag sedan jag sa den här promon,
och
tror jag.
199 för den svarta.
Korrekt, Jesper. Köper man den svarta så går det lite extra pengar till vår donationskassa då, i form av 50 kronor ungefär. Det var väl allt vi har så här i eftersnacket, eller efter showen så att säga.
Ja, men det känns så. Så det är väl lika bra att dra i avslutningsspaken och göra om det här om en vecka.
Tycker jag absolut. 19.30, tisdagar, så kör vi slashlat. Precis som vanligt. Ta hand om er, ta hand om varandra och Jeppe, ta hand om sig, så hörs vi lagom till nästa vecka, Jesper.
Det gör vi, detsamma. Vi hörs.
Ha det. Hej, hej.
Hej, hej.